I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Check out this. Har du varit i Italien eller Iran?
Nu på sista tiden? Ja. Nej, men jag ska dit om 2 veckor.
Är det sant?
Ja,
i Italien?
Nej, ja, Italien.
Du har inte varit i Italien eller Iran, så att då behöver vi inte oroa oss för det. Men,
jag var där för ett år sedan. Det kanske ligger och hovrar i kroppen.
Nej, men det gör ju inte. Nej. Det vet vi att det inte gör. Ja. Bra, London Podcast, avsnitt 101 med mig, Christian Unge, läkare i Stockholm, och hypokondriken
Kattis Ahlström.
Nej, men jag tror pitchen blir ronden, en läkare, en hypokondriker.
Ja, så heter
och
det.
Och du får representera
hypot.
Samhället, patienten, allt. Okay.
Alla är hypokondriker. Ja.
Så att oavsett vad, om vi vill det eller inte, så kör vi nu podd, ronden, avsnitt 101 med tema corona.
Mm. Okay. Det får bli så.
Det får bli så. Det var ju ett tag sedan ronden poddade.
Mm.
Och varför sitter du här, Michelle?
Ja, jag känner mig lite skakig. Jag är ju en av fansen,
ja,
som nu har tvingat mig in här i studion.
Ja.
Och jag har tänkt jättemycket på det, för det är klart att det är många som blir ledsna. De är ju glada att du är med, men det är klart att de undrar var är Anders. Det är som, jag känner som att Anita och Televinken.
Ja.
Och att Televinken är borta.
Men så är det ju med vissa företeelser. Jag lyssnar på ganska många poddar själv. Amerikanska poddar. Och det finns en som heter Ultrasound Podcast. Ett ultraljudsgäng som har hållit på i 1000 år. Och jag tänkte på häromdagen att, men vänta, de där 2 första killarna som började, de är inte med nu. Alltså dyker den upp igen. Mm. Det är mer som ett fenomen. Så vi ser ronden som ett band.
Mm.
Beatles. Och sen nu så är det några bandmedlemmarna som inte är med för tillfället.
Så kan vi säga.
Och så är du med som en ny solist.
Ja.
Här i gänget.
Mm. Eller jag är ju cellist.
Ja, cellist. Tur att du inte tog med den ner.
Ja, det var det fan. Okay. Nej, men precis. Och man vet ju aldrig när Anders hör det här att han kanske får abstinens.
Ja, eller han blir så förbannad för vi säger så mycket dumheter.
Ja.
Men du, ronden, högt och lågt, en podd om medicin, kropp, hälsa, sjukvård, organisation.
Organisation framför allt, som är så kul.
Din och min tanke är att vi kör på ett tag,
mm,
och att vi kommer troligen ha lite gäster. That's it.
That's it, och det vi bara kör nu, tycker
vi kör på. Jag. Mm. Jag vet inte vad du har gjort sista veckan, men du har ju många hjärn i elden.
Jo, och jag kan tala om för dig att jag kommer från ett litet corona-state. Jag var mitt i prick i Tyskland.
Jaha.
Och gjorde en inspelning. Så jag kom hem i förrgår, men jag tycker att jag mår bra.
Men då kan ju du potentiellt ha träffat någon som har träffat någon italienare de senaste 10 dagarna.
Ja, men och det, så jag var ju då i Västfalen, jag är så dålig på Tyskland, men jag var så typ vid Köln.
Ja.
Och där är det typ, det är deras.
Ja, det är deras epicentrum.
Epicentrum, ja.
Jaha, mm. Okej. Men då måste man ju tänka sig att du var där för några dagar sedan.
Ja.
Och så fick jag en kram av dig för en kvart sedan.
Ja.
då kan ju jag vara smittad nu.
Ja, det kan bli så att vi hamnar här i karantän i din källare. Det är för sig ganska mysigt, det är massa instrument. Och...
Men för är du sjuk nu?
Jag känner mig jättefrisk alltså.
Så inga hosta, ingen feber, inga förkylningssymptom överhuvudtaget?
Nej, lite snorig är man ju, men det är ju vinter.
Men jag tycker det, alltså för att någonstans under det här poddandet nu, närmsta timmen.
Så ska vi känna efter.
Men då skulle ju du potentiellt kunna nu börja känna dig lite krasslig.
Ja.
Ja. Och inte berätta det för mig. Och att du då var smittsam när jag fick den här kramen för en kvart sedan.
Herregud alltså.
Och smitta mig.
Ja.
Och sen går du härifrån utan att nämna att du var lite krasslig ändå under det här poddandet.
Känner du dig dålig?
Nej, nu börjar bli det när vi pratar om det.
Jag också. Jag skulle behöva snita mig.
Men för precis innan du kom så läste jag en senaste artikel från Aftonbladet. Någon professor i Umeå tror jag var, som har gjort någon studie på att det faktiskt överlever på ytor.
Ja, jag läste det också.
Ja, du läste det. Och då...
Men vadå, du sitter och skrämmer upp mig nu?
Nej, men så här. Vi är mitt i någon slags coronaepidemi nu.
Mm.
Eller... Och jag ska inte använda hysteri, men det pratas mycket om corona nu. Och då vi kommer på det här nu och säger en massa saker. Det här är inte en kunskapspodd.
Nej.
Disclaimer.
Det var bra att du sa det.
Ja. Så att vi sträcker bara upp fingret i luften och ja. Så känner vi av vad som är just nu kring coronaläget. Och det kan ju vara helt felriktat. Om 3 veckor kanske man säger att men, ni var helt ute och cyklade.
Mm, nu har vi ju sagt, men det är sagt det. Parentetiskt, ja. Att precis, det kan hända saker imorgon.
Ja.
Ja, alltså, jag vet inte hur det är med dig, men kastar du dig på telefonen eller radion så fort du vaknar nu för att följa läget med corona?
Ja, men det är sant. Jag blir lite junkie, men det är också för att jag har en infektionsläkare sambo bredvid mig i sängen.
Som arbetar just med de här.
Ja, och anledningen till att det är tyst här uppe är att hon är nu på SÖS, jobbar som infektionsläkare. Så att vi har väl tillsammans blivit lite junkies.
Men hur många ligger där?
Nej, men på SÖS ligger ingen just nu. Därför att alla patienter, alla smittade har polats till Huddinge som det är nu. Så det är Huddinge infektionsklinik som tar hand om allting.
Okay.
Men jag menar, resten av Sverige, resten av världen förbereder sig ju på fler fall. Så att på SÖS, där hon jobbar till exempel, så tror jag att de kommer öppna en hel avdelning där de förväntas ta emot patienter.
Men alltså är det många som kommer in och är rädda och så är det ingenting?
Ja, fast nu pratar vi om olika saker. Alltså, som det är nu så ringer ju alla oroliga 1177.
Ja.
Och sen så, beroende på om man har varit i då... De här smittsamma länderna, höll jag på att säga, de länder där det har varit utbrott hittills, Italien, Iran, så provtas ju patienter, och då antingen kan man komma till Huddinge eller så finns det såna ambulerande provtagning, så ambulanser åker ut och tar prov på plats.
Just det.
Men de få fall som är positiva, jag tror att idag, eller få, men nu har vi idag 163 fall när vi pratar.
Just det.
I Sverige.
Och i Italien har de stängt ner. Alltså det är ju så konstigt så att...
Nuläget när vi sitter här idag, söndagen, vad det nu är, 8 mars.
8 mars.
Mm.
Du ska gratulera mig då.
Kvinnodagen, ja, grattis. Men så här, de som är positiva, coronapositiva, de läggs in nu och vårdas på, eller vårdas, de är på Huddinge.
Mm.
Men bara som i fredags, 2 dagar sedan, fick vi information då från infektionschefen från Huddinge. Jätteproffs information. Det har aldrig varit sånt fullt besökt morgonmöte. Folk stod ute i korridorerna. Och då så berättade hon, men av alla de första 90 patienterna som har kommit eller som har varit positiva i Sverige, så var det 3 som har behövt syrgas.
Okay.
Men inte någon som har varit sjuk. Så ingen ligger på intensivvård.
Nej, ingen är så sjuk. Nej.
Nej.
Okej, men är man rädd som läkare?
Nu frågar du mig eller allmänt?
Ja, sådär. Alltså, att möta patienter nu, är det lite läskigt?
Nej, jag är inte rädd.
Nej. Och din fru då?
Nej, hon är inte rädd heller. Alltså, då får man fråga, men varför är inte vi rädda? Men därför att jag försöker ändå titta på siffrorna, fakta som finns hittills. Och det som är ju att idag är det ju 100 000 positiva fall globally. Och då är det ungefär 3 000 som har dött, det vill säga 3% dödlighet. Men det är ju också lite att jämföra äpplen och päron, det vill säga olika förutsättningar. Italien, Iran, vi vet ju inte vad det är för riktigt, vad det är för patientgrupper som har smittats i Iran. De som har dött är äldre företrädesvis.
Mm. Och redan lite sjuka.
Och redan sjuka. Ja. De har någon slags sjukdom, hjärt-kärlsjukdom och framförallt lungsjukdomar. Ja. Och man kan bara spekulera, till exempel, röker man mer i Iran, Italien än i Sverige?
Mm.
Kommer det vara en sån här viktig faktor som avgör?
Just för att det är lungorna som attackeras.
Man dör ju mest av liksom lunginflammation om man hamnar i respirator. Nej, men så nej, så att, men hittills är det ju inte som det är äldre som har smittat, eller som dör.
Mm.
Men det verkar väldigt smittsamt.
Jag är nog så oerhört.
Det sprids snabbt.
Men tycker du att man ska så här hälsa med armbågen? Att man inte ska kramas?
Det, och det är också så här, i Sverige idag, i Stockholm nu här, så är det ju inte så många positiva fall. Och därför kan jag tycka så här, nej, inte just nu.
Nej.
Men egentligen kan man ju tycka så här, men ja, det borde man, man borde väl ha någon meters distans och säga hej just nu.
Men just det du säger, så tänker man att det inte är så farligt. Och ändå, du vet, jag var och reste nu då för 2 dagar sedan. Det var alltså på riktigt nästan tomt på Arlanda.
Ja.
Och så var jag i Düsseldorf, och det är en jättestor flygplats.
Ja.
Också det är nästan tomt.
Ja.
Alltså folk, och flygplanet var, vi var väl 10.
Oj.
Stycken som flög.
Satt varav, du då liksom utspridda hela planet?
Nej, men varav du alltså, skulle säga 75% hade mask.
Jaha.
En liten sån här ansiktsmask. Oj. Och det var ju så här unga människor, alla möjliga, som hade det.
Mm.
Alla utom, eller jag hade inte det.
Nej. Nej, men jag menar, för du frågar så här, är du rädd? Jag menar, lite på något sätt, luta sig mot siffrorna. SARS-epidemin då var det 2003 eller vad, så där var det ju 10% dödlighet, men inte så många fall, jag tror det var 8000 fall eller något sånt.
Just det, inte lika smittsamt kanske då?
Nej, men precis, inte lika smittsamt, den liksom epidemin dog av snabbare. Här verkar det spridas mycket snabbare och mer av olika faktorer som vi sen kan diskutera, men dödligheten är inte lika hög. Så att den, om man tänker sig alla som faktiskt är smittade, nu pratar vi bara om de som man har provtagit som är positiva, men det är ju många fler utanför provtagningens liksom,
som inte cirka, vet om det.
Ja. Och då kan man säga att dödligheten kanske är, inte vet jag, landar i slutändan på 1-2%. Och så får du jämföra dem med influensa som har 0,1% dödlighet.
Ja, jag tror det var 0,5, det är till och med bara 0,1.
Ja, jag tror att det är 0,1.
Okay.
Men det är bara det att det är så väldigt många som smittas varje år i samhället. Och då kan man tycka, men varför tar man upp den här influensajämförelsen? Ja, men vadå? Det är ett virus. Det sprids i samhället.
Mm.
Och så får man jämföra sig med hur reagerar vi nu jämfört med hur vi reagerar på influensa som kommer varje år.
Mm.
Det är någonstans, vad är det, 30 miljoner människor som drabbas av influensa, som blir smittade av influensa varje år. Och 30 000 dör.
Mm. Då blir det plötsligt ganska många i
jättemånga som dör. Under samma period nu som corona har varit i världen, så 18 000 människor dött bara i USA i influensa.
Ja, oj.
Mm. Men det är bara, det har inte så att säga med död, alltså återigen, dödligheten är lägre influensa, men det är så många fler som smittas. Och det gör vi ju därför att, ja, men så här, vi gör ju inte lockdown. Vi isolerar oss inte på samma sätt.
Nej, med precis. Influensa.
Och kan man säga så, det är motiverat det vi håller på med nu. Det vill säga stänger ner en fjärdedel av Italien. Rektorer stänger ner skolor i Stockholm. Trots att liksom, experterna inte rekommenderar det.
Det där måste vi prata om, för jag förstår inte. Är det så att barn alltså inte smittas?
Nej, men, jo,
smittar?
Jo då, men de verkar inte bli sjuka.
Nej, men det är lärare där.
Jo, men för att bara behålla kvar den där liksom, jämfört med influensa. Så den haltar lite eftersom det finns en vaccin mot influensa.
Ja.
Och så finns det antivirala läkemedel, Tamiflu, som gör att sjukdomen, om man har drabbats av influensa, kan bli lite lindrigare då. Så, och det har vi ju inte då mot corona.
Nej,
så det är liksom en skillnad. Och att den verkar väldigt smittsam.
Mm.
Men, jag menar, 80% som drabbas, eller som blir som får corona, 80% får ju lindriga symptom. Det är därför jag skojar och säger, men du kanske har corona nu.
Mm.
Och kanske inte kommer bli sjukare än det du är nu.
Bara lite rinn i näsa.
Ja, som vanligt.
Mm. Helt normalt. Men får jag fråga nu om det där med barnen?
Ja, vad vill du fråga?
Jo, men alltså de stänger ner och så säger man att barn inte smittar.
Mm.
Men det är ju vuxna som är, ja, lärarna är ju äldre.
Ja, exakt. Men det där med skolorna är ju Det är för att inte då barn ska smittas hejvilt och sen ska de gå hem och smitta sina föräldrar och farföräldrar, morföräldrar framförallt.
Ja, men jag menar det. Mm. Så varför är det konstigt att man stänger ner dem? Eller ska man, tror du att de kommer stänga ner skolorna här framöver?
Det beror alldeles på hur spridningen sprids. Alltså, jag tycker så här, just det vill jag kanske pausa på och säga med att jag litar på experterna.
Ja.
Jag har liksom ett fullt förtroende för Anders, vad han heter, statsepidemiologen, och liksom MSB, samhället. Det låter någonstans att de jobbar ju med det här och är experter. De är utvalda, de är grupper, det är inte liksom en människa som bestämmer.
Nej, men det kommer ju ändå, alltså jag tycker bara bland mina vänner så är det så här två läger. Den ena läger som säger, ni har ingen aning, det kommer bli mycket, mycket värre. Och den andra är bara, jag litar på experterna.
Ja.
Plus att experter säger lite olika också.
Jo, fast vi har ju ändå så här myndigheter som vi då ska följa rekommendationer från. Och vi måste lita på dem. Vad är alternativet? Det är någon slags anarki där alla gör som de vill.
Ja, men visst.
På skolor, men inte ens i krig stängs ju skolor ner. Det ska mycket till att skolor, sådana här viktiga institutioner stängs ner. Och så kan man ju säga så här, men det var mellofinal igår, 35 000 på, eller hur många det var på.
Ja, men det är helt sanslöst.
Det kan man ju då, det är inte lika så här övertygad om att, för det är nu liksom lite folkstorm i sociala medier idag. Varför kör de mello? Liksom? Det kommer att spridas.
Mm.
Ja, det är lite så här.
Men du vet, jag har ju tappat massa jobb. Nästa vecka och veckan efter har jag 3 jobb som jag blivit av med.
Ja, du verkar ju väldigt undersysselsatt. Nej,
det var ganska skönt på ett sätt. Men just på grund av det här, de stänger ner så här stora konferenser. Och...
Ja. Men jag läste då, Peter Wolodarski morse gjorde det.
Nej.
Men han skrev en ledare om att han tycker att vi är naiva i Sverige. Som inte stänger ner mer ordentligt.
Ja, ja.
Och så hänvisar han till Israel som har stängt ner. De har liksom stängt fler flyglinjer från olika länder, inte bara då Iran. Jag menar, det var lite resolut att Sverige gjorde det.
Nej, ja, precis.
Eller flygstyrelsen, vad heter de? Flygfartsverket, någonting. Stängde ner alla flygter från Iran. Det var bra. För det var ju liksom tydlig, stor spridning i Iran.
Mm.
Ohämmat på något sätt. Men han menar på att ja, men vi naiva som borde just stänga ner det, borde liksom som i Paris, alla folksamlingar över 5000 personer. Eller som i Italien, nu gör de ju väldigt drastiskt, igår, ikväll, i natt.
Bara stänger ner.
En fjärdedel av landet.
Ja, låser det. Alltså det var nästan lite overkligt, tycker du inte det?
Det såg overkligt ut. Ja, men då kan man säga så här, ja, vilket vi sitter och frågasätter det. Om några månader kanske, men det var ju så där man skulle gjort. Italien kanske rimligt, men ska varje land sluta sig? Ska alla skolor stänga? Och då får jag säga, en skola i Stockholm på Djurgården stänger ner. Och de öppnar igen på måndag.
Mm.
Alltså, men vad är logiken? Jag menar, det kommer ju vara fler fall nästa vecka.
Ja, men alltså de skolor som har stängt ner, det känns mest som att de gör det för att de ska blidka föräldrar. Som
det måste ju vara det.
Ja, det är klart.
Och
det.
Därför att väldigt många från de här skolorna har varit i Alpen och skidor.
Ja, men det är såklart, ja. Mm. De har lite en annan ekonomi kanske.
Mm. Mm.
Så är det. Och Djursholm hade väl också stängt ner någon skola. Ja.
Men det är inte, då följer ju inte de råden.
Nej.
Från experterna.
Nej, men det är ju det. Alltså, det är många, men det är väl det här med munskydd hjälper väl inte till exempel. Det tycker jag är så intressant. Varför har de det?
Nej, det är ju inte visat att det hjälper. Och liksom, de här munskyddsföretagen gnuggar väl händerna. Och,
ja, nu, man får ju så här på Insta-flödet så får man så här reklam för så här coola.
Tradera, du kan sälja jättedyrt. men för där är ju också så här, vet, från Kina när de kör hela rymddräkten.
Mm.
Det finns ju också visat att om du har för mycket utrustning och är okunnig på om hur du ska ta av den framför allt.
Mm.
Så smittar du dig själv när du är trött. Du har stått i liksom värme i 2-3 timmar. Och så rycker du av det där. Så att det är ju väldigt mycket en kunskapsfråga. Och att ha rimligt med skydd.
Mm. Men för jag tänkte fråga dig. När jag flög då och så många hade skydd.
Mm.
Då undrar jag. Så att jag tänkte själv. Jag hade ju inte det. För jag har förstått att det hjälper ändå inte. Och dessutom konstigt nog så är jag inte så rädd heller. Eftersom jag är rädd för massa andra saker.
Ja.
När det gäller sjukdomar.
Ja.
Men tror du, för jag tänkte så här, vissa har ju skydd, jag var nästan att du ville fråga dem, några har skydd för de ska skydda andra.
Mm.
Det är ju trevligt tycker jag.
Mm.
Det kanske hjälper lite så man inte nyser rakt ut.
Just det.
Men jag undrar, vad tror du? Har de det för att de ska skydda sig själva?
Ja,
det tror du?
Det tror jag.
Det är ju tråkigt. Alltså hur tråkig egenskap.
Nej, men det är ologiskt, eller det är inte visat att i det här fallet så hjälper det.
Nej, men
som sagt, om du är sjuk, så gör vi till exempel om du har en immunsupprimerad patient på avdelningen, det vill säga som är immunförsvaret är sänkt, cancer, hematologisk patient, och så är du lite förkyld och ska gå in till patienten. Då tar du på munskydd. Alltså du ska försöka undvika att gå in till den patienten när du tar.
Ja, just det. Men inte så att
men
man ska
smitta. Men då
är det
för skyddat den patienten. Mm. Du är rädd för mycket.
Jättemycket.
Vilket vi ska återkomma till.
Ja.
Men varför inte du rädd för
det? Ja, men Chris, jag vet inte. Jag är bara inte rädd. Men det är väl för att jag också läser och tänker. Varför skulle jag... Alltså just jag är ju inte så jättegammal i alla fall.
Nej.
Och vad jag vet inte, sjuk.
Nej.
Så det är klart, men jag kan vara rädd för andra såklart, men alltså att de andra ska bli andra som är äldre och svaga kanske.
Mm.
Men jag är inte personligen rädd för att bli smittad.
Det är därför det är en annan sak, jag har en bekant som har just en familjemedlem hemma som är sjuk, alltså immunsupprimerad. Då kan jag förstå, då är man räddare för att just smitta den personen.
Ja,
ja,
men absolut, såklart.
Och då skulle jag vara mer försiktig. Men jag menar, och jag vet också, så är vi en frisk familj.
Mm.
Vi kommer få corona troligen. Och efter det så är
tror
man...
Tror du att vi kommer få corona?
Ja, jag räknar med få corona.
Gör du?
Absolut.
Men nu blir jag rädd faktiskt.
Nej, men vadå? Jag räknar med få corona och jag räknar med att jag är en av de 80% som får milda symptom. Jag hoppas det.
Ja, uff. Nej, nu kändes det plötsligt jättejobbigt.
Jo, men annars är det också svårt att gå...
Det är ju ändå 20% att man blir jättesjuk.
Nej, 15% blir sjuka... Men 5% blir väldigt sjuka och kan behöva respiratorvård.
Ja, fara.
Men det är ganska små siffror när du tänker på antal som är smittade nu. Och av dem så är 80% typ knappt några symptom.
Okej, så vi andra kommer vara hemma och bara risiga, liksom, tror du?
Mm. Ja, eller ens risiga, bara vara hemma för att inte smitta vidare.
Mm.
Det verkar rimligt att så kommer det bli. Men sen är det inte problem på den, utan nu är det mer det här. Jag snackade med en kompis igår som jobbar inom någon, jag ska inte nämna vilken, ekonomisk myndighet i Stockholm, som han kan liksom börser och ränta, valutareserver och sånt där. Och det är ju en, alltså nu är det ju en påverkan på börser och ekonomi som är aldrig har skådats.
Nej, det är ju
SARS,
MERS,
ingenting tidigare.
Men jag har var det som honom också då att han, de halva gänget måste stanna, de går i pass. Ja, jo, det fick jag höra om igår.
Jo, just det förresten. Och de har delat upp sig i två fysiska byggnader.
Ja, precis.
Men då pratar vi ju mer om vad den här epidemin kommer, hur den kommer påverka samhället.
Mm.
Förhoppningsvis inte så många som dör. Många av oss tror jag kommer bli smittade. Och precis som vi blir smittade av influensa. Men vi kommer alla, och jag är redan påverkade på mer liksom, det praktiska planet. Jag menar, skolan på Djurgården är stängd den här veckan.
Mm.
De får vara hemma. Ekonomin, jag vet inte om du...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Aktier, de sjunker. Mm. Det som liksom vi i sjukvården nu är rädda för idag, det är ju liksom att provtagningsutrustningen är snart slut. Pinnarna som du sticker in i näsan görs i Kina, de är snart slut. Reagenset som du, som där labb liksom gör sina prover på, håller på att ta slut. Och det blir ju farligt då när de som faktiskt behöver testas och som är lungsjuka kommer in.
Mm. Men fy!
Det är en del. Men sen är vi ju rädda för resurserna.
Ja, såklart.
Rädda är kanske fel ord att använda.
Men oroliga.
Det diskuteras mycket.
Men då undrar jag, för jag tänker mycket på kommunikation, alltså hur man kommunicerar ut det här. Mm. För det, då tänker man så här, men för att vi ska inte smitta för man blir sjuk. Mm. Man är rädd för sjukdomen. Men just det du nämner nu, det är ju ett incitament att isolera människor.
Jo.
Eller hur?
Jo. Men
kanske man skulle prata om det mycket mer.
Då får också liksom ställa dig emot så här, jag menar någon slags hypotetiskt, teoretiskt, för ska alla vi vara hemma i våra hem, vänta ut att, vadå? Mm. Epidemin har klingat av i hela världen och att det inte finns någon fara att gå till en arbetsplats eller en plats där det finns mer än 5 personer. Det måste finnas en rimlighet i risk och liksom vårt sätt att leva. Det hade varit en annan grej om det är ebola. Därför den har 50% dödlighet. Mm. Jättesmittsam och 50% dödlighet. Skitsamma om du är gammal eller ung.
Ja, men det är fortfarande dödligheten. Men om du tänker på samhället och ekonomi och allt det andra som påverkas.
Jo, men precis. Men då menar jag att igår kväll, jag läste också igår att 15 medarbetare från Danderyd har nu stängts av. Måste vara hemma. Mm. Därför att det var en patient som hade kommit in till akuten då. Inte, man hade inte misstänkt corona. Jag vet inte vad patienten sökt för. Säg att det var bröstsmärta, hjärtinfarkt. Mm. Och så tar de hand om patienten. Och sen någonstans är någonting som signalerar. Men kan det vara corona? Mm. Och så provtar de och så är den positiv. Och då är det 15 medarbetare som har handskats med den här patienten. Och då är de avstängda nu. Mm. Och det är ett fall. Och jag menar, det här är bara första fallet. Jag menar, jag jobbar imorgon. Som medicinbakjour och på akuten på Huddinge hela veckan. Det kommer vara något fall. Det kanske är idag, första fallet, som liksom slinker in genom systemet. Och ska varje gång som
vi har haft kontakt med någon, ja.
Då är det liksom de 15 som stängs av i 2 veckor. Mm. Och så de här 25. Troligen så kommer några patienter komma in och, som är lungsjuka och nu behöver respiratorvård. Och då där har vi liksom den stora utmaningen. Vi har redan, jag tror att vi har knappt 5 intensivvårdsplatser per 100 000 invånare. Medan snittet i Europa är 11. Mm. Ja. Och så att i vår vanliga värld fram tills dagen innan coronavirusets utbrott så hade vi superpressat läge på intensivvårdsplatser redan i då, Sverige, ja. Stockholm. Mm. Så det, och där jobbar jag väldigt nära. Jag jobbar på det som är under det intermediärvård. Så jag har jättemycket kontakt med de här intensivvårdsläkarna och platserna. Och jag menar, om den första patienten på Huddinge så finns det plats för 3 patienter som de har liksom vikt en sal. Ja, men det är okej, det är 3 första. Och sen om det blir 13 och så blir det 33.
Ja, vad är det så läskigt?
Då blir det svårt. Ja, därför att då kommer de patienter som behöver, som är levertransplanterade och har fått hjärtinfarkt och stroke, var ska de vårdas? Mm. Och då måste man ju börja tänka lite mer utanför boxen. Starta enheter, inte vet jag, militär tält, en enhet där man bara vårdar de här patienterna. Det var lite så i fredags gick det ut ett mejl till många av infektionsläkarna från en kollega i Italien som hade sagt liksom beware, be prepared. Mm. Därför att när det väl smäller så det gäller att ha tänkt i de här banorna.
Men har man gjort det då, menar du här?
Ja, men det tror jag man gör as we speak.
För jag hörde faktiskt eran alltså, fina medlem här i bandmedlemmen Merit. Hon var ju intervjuad här för några dagar sedan.
Ja, jag såg inte.
Och i radio. Mm, mm. Och hon var otroligt just upprörd över just att hon upplevde inte att det fanns någon plan för det här riktigt. Nej.
återigen, och jag har inte hört det och det har inte liksom skickats ut och så. Jag utgår från att liksom de som är ansvariga för intensivvårdsplatsen i Stockholm, Sverige håller på just nu och bollar det här. Men absolut, man skulle, apropå kommunikation och information, det skulle man ju vilja höra. Vad händer? Liksom, och återigen, det måste vara något slags rimligt, om vi kallar det för katastrofscenario. Det vill säga att någon professor i Umeå? Någon har ju sagt så här, men liksom, 50% av Sveriges befolkning kommer bli drabbad och x antal tusen kommer dö. Vi behöver liksom flera tusen fler intensivvårdsplatser. Men det är väldigt svårt att ta höjd för något sånt.
Ja, men det,
det blir liksom ett helt orimligt scenario.
Men, var det någon som sa att man kommer kalla in pensionerade läkare?
Ja,
gör man det redan?
Det vet jag inte, men varför inte?
Ja. Fast de är kanske mer risk.
Ja,
tänkte jag.
De tar ju de personligen en större risk.
Det är kanske är dumt om de staplar in där.
Ja, men då, är det liksom, då får de skriva på något sånt här informed consent. jag avsäger mig allt. Eller,
ja. Men för min bransch är det så här. Alltså på, om vi har varit på SVT då, så, om man har varit i Italien, ja, såklart i Iran, och så här, då får man inte gå till jobbet.
Även om man är frisk?
Nej.
Mm, okay.
Och jag har ju en skidresa om 2 veckor som jag ska åka på i norra Italien.
Oj då.
Det är inte så bra. Nej. Det är inte så bra. Men jag vet inte. Jag har så mycket, det är så mycket fantasier, så mycket tankar. Och nu när man kom på tal om apokalyptiskt, alltså när jag såg flygplatsen som var så tom.
Ja.
Då tänkte jag på att, alltså tänk om det hade fått exakt samma effekt när man, om klimatet. Om folk var lika rädda och hysteriska för den här sinnessjuka vintern till exempel.
Det har ju bara med som tidsaspekten. Det här går så mycket snabbare.
Ja,
de deckarna kommer ju komma här närmaste året. Det låter som ett film.
Ja, deckarna. Ja. Du sitter redan och...
Ja, parallellen versen sitter jag här.
Precis.
Skriver ner.
Men jag menar, Greta måste i alla fall vara glad för det flygs inte, det kan jag berätta.
Nej, exakt. Och den stora cliffhangern är ju huruvida Kattis ska åka till Italien.
Ja, det är det. Och det
återkommer
det är en rafflande fortsättning.
Bra.
Det kinesiska tecknet för kris, vet du vad det betyder?
Nej.
Det är lika med utveckling.
Jaha,
ja, kris.
Spännande.
Ja, det är ju spännande.
Jaha.
Och då undrar jag, har några saker vi frågar dig om nu som utifrån sett. För det här är ju någon form av kris, det får vi ju ändå kalla det. Och du pratar om det här med att tänka utanför boxen. Men upplever du att den här krisen som kanske man har då inom din, alltså bland läkare och sjuksköterska. Tycker du att det liksom, får ni ett nytt samarbete? Alltså, är det så att ni tänker tillsammans och går samman mer och blir mer så här kamratliga?
Jag förstår vad du menar. Men så här, jag tänkte på det i måndags när jag gick till jobbet. Efter sportlovet, jag hade inte varit i Italien, att jag tyckte att det var ett stort lugn på min klinik, akutkliniken. Dit ändå liksom patienter kommer komma med hjärtinfarkt och så, och liksom glida igenom systemet som sagt, och personalen kommer bli utsatt. Så det finns liksom ingen som hetsar upp sig. Som jag sa, vi har haft bra, supersaklig information från infektionsläkarna. Jag kan tycka att de här smittskyddsläkarna som uttalar sig i media, som ser så trötta ut, de håller sig liksom professionella och sakliga. Upprepar de siffror som finns till hands. Sen det du frågar lite om vi då hittar nya snabba samarbeten, är vi lite kreativa, innovativa nu i krissituation. Nej, men det kanske jag inte ser.
Krokar arm lite, nej. Okay.
Det och finns ju en massa kloka människor som sitter och tänker nu i olika sammanhang. Den informationen kanske inte kommer ner till oss på golvet. Men jag ser framför mig att det kanske redan som sagt imorgon eller om en vecka så kommer jag som är ansvarig för en enhet på Huddinge behöva snabbt träffa intensivvårdsansvariga och säga okej, nu har vi 14 nya fall igår och sen så 28 idag på ingång, vad gör vi?
Ja, men inte det är lite bra?
Och då kallas det för stabsläge till exempel, att man liksom sammankallar de som är ansvariga positioner. Jag kan ta ett exempel som liknar det. I torsdags var jag bakjour, alltså jag jobbade kvar på huset 9 och sen gick jag hem. Och så precis i bilen hem vid 9:30 eller någonting så gick strömmen till hela huset där intensivvårdsenheten ligger på Huddinge.
Kan det ens hända?
Det var en kabel som hade börjat brinna.
Herregud.
Och då var jag så imponerad av de två liksom läkare som jag ha under mig, så att säga. De som var så kallade husjourer, kan man säga. De är yngre, de är mer oerfarna än jag. Och jag frågade så, ska jag vända bilen och komma hit? Nej, 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 vi jobbar på. Nu är stabsläge, vi träffar intensivvårdschefen, hon har kommit in. Vi ska liksom ta ut patienterna från vår MIMA, en intermediärvårdsenhet, och så ska intensivvårdspatienterna flytta med respiratorer till oss. De hade liksom en plan på 10 minuter fixad. Och det här var ju inte något som stod i några riktlinjer.
Nej, men det är möjligheten. Utan det är något som skapas i situationen. Jag tror folk är bra.
Så jag tycker att när nöden kräver så är folk uppfinningsrika.
Visst är de, och bra på samarbete.
Därför menar jag så här, jag tycker så här, om någon råkar lyssna på den här podden nu och det är coronatider och man är orolig. Jag tycker så här, man liksom, ta ett djupt andetag, liksom, lyssna på kloka människor som uttalar sig. Och det finns ju några som är ansvariga för det här.
Men jag är också nyfiken på retoriken då. För att jag läste guvernören i New York, han sa i morse så här, jag manar inte till lugn.
Exakt vad jag läste i morse. Jag manar inte till lugn.
Vad säger man, fick läsa en gång
jag
till.
Jag manar till vigilance, eller till
vad? Verkligen, inte hysteri, men nej, alltså verkligen nästan på.
Ja, det var det de hade utlyst undantagstillstånd?
Ja, det har de, som i krigstider. Men, och då undrar jag...
Och det var inte baserat på många fall.
Nej, men de är ju jättefå i New York. Ja. Men han manade alltså inte till lugn.
Och där undrar jag så här, återigen, om en månad kanske han säger så här, kolla Christian, vad var det jag sa?
Ja, just det.
Men jag förstår inte riktigt de här brösttonerna och såna otroligt liksom, alltså, är det så farligt?
Jag vet inte, de kanske har dåligt med resurser, och han ser framför sig att det är en stad som många reser in i, det är det ju förstås.
Jo.
Och så tänker han, herregud, våra sjukhus kan inte ta emot. Han kan få ett större perspektiv, det vet jag inte.
Bra. Men vad får det för implikationer?
Nej, men visst.
Men jag menar, vadå? Att folk inte kan åka till Maldiverna på sin semester och liksom förlora pengar på det? Ja, visst. Absolut.
Men då, ändå, för retorik, vad tror du som läkare? För det har jag tänkt jättemycket på, som då lite räddhågsen för massa saker. Jag tänkte på att jag fick en kallelse till bröstcentrum, vet du, att man ska ta sån här mammografi. Inte så trevligt. Alltså inte så trevlig kallelse om du frågar någon som är rädd.
Nej.
För den ser så himla sträng ut.
Okej.
Okay. Och då försöker jag då gå till... För jag vill ju egentligen inte gå och kolla. För sån är ju jag. Nej. Alltså jag är inte så jag går hela tiden. Utan jag går helst inte alls. För jag vill inte titta in och se vad de hittar för någonting. Men ändå... Och det här brevet tänkte jag... Jag går för att jag vill inte vara dum i huvudet. Men... Hade jag varit lite dum i huvudet så hade jag inte gått, för att det var så strängt brev. Mm. Med så här röda bokstäver. Och det är läskigt.
Mm, mm.
Det är en konstig retorik. Lite skrämsel. Jag är bara intresserad av, om man, just också nu med corona, om man ska skrämmas, inte mana till lugn.
Mm.
Eller om man ska vara lugn. Vad är det som gör att vi agerar på bäst sätt? Förstår du vad jag menar nu? Men jag ska säga också, sen fick när jag fick svaret, tack gode Gud, att jag höll på att rama in det. För man blir ju så glad. Och då stod det med jättestora röda bokstäver att det visar inga tecken på. Det är bra, för det är det första man tittar på. Men just kallelsen var lite läskig. Mm. Och jag tänker på retoriken. Alltså om man ska vara så här sträng och uppfordrande, eller om man ska vara lugn. Vad får man...
Det är svårt att säga, för jag menar, om man ställer upp militär på gatorna och liksom, stora liksom, dödskalleskyltar, det är klart att folk gör som man säger. Man blir rädd. Och jag menar, den här New Yorks borgmästare, den retoriken...
Det kan ju inte vara... Alltså det,
nej.
Det känns inte som en ledare.
Det är väl tvärtom. Alltså, verkligen mana till lugn. Lyssna på vad myndigheten säger. Håll er sakliga. Ni ska tvätta händerna. God handhygien. Du frågade förut, ska man inte kramas, kinpussas? Nej, enligt WHO ska man inte kinpussas.
Nej.
Det är vettigt att pausa det ett tag.
Damn.
Och bara, liksom, jag menar, om man skulle råka jobba på ambassaden i Iran nu, ja, men då skulle man väl vara väldigt försiktig med alla man träffade. Men i Stockholm idag så har vi inte så många fall. Och man får, tycker jag, hålla sig bara, men de som har varit i Italien just nu, Iran, de ska man hålla sig borta från.
Mm.
Det var inte svar på din fråga med retoriken där.
Det
var roligt om du tog med din kallelse.
Ja, synd att jag inte gjorde det. Den kastade jag rev sönder för att jag tyckte den var så hemsk. Men däremot har jag ju naturligtvis kvar
men
svaret.
Menar du att det hade kunnat vara kontraproduktivt? Att du hade avskräckt så mycket att du inte hade gått dit?
Ja, faktiskt. Alltså jag tror att det är inte omöjligt att
det är
så.
Det är lustigt, det är ju konstigt för att det var en motsvarande grej med prostata, en speciell prostata... liksom screening som har nu skett i Stockholm de senaste åren. Och den var ju mer så här, det här är ett erbjudande till dig som man vid den här åldern.
Mm.
Så det var mer som en lockelse som jag tror...
Just det.
Det fanns inte så många varningstrianglar i den.
Ett erbjudande du inte kan säga
nej till. Men lite så.
Just det, det kan jag säga att det här känns inte som ett mysigt erbjudande. Utan det
och
mer.
Någon har ju suttit, alltså, det är säkert inte så många som har varit inblandade i utformandet av den flyern.
Jag skulle gärna vara med i det arbetet.
Ja,
just med hänsyn till sådana som oss som tycker att det är läskigt när man får en sån där. Det ser strängt ut och man blir rädd.
Undrar om jag tänker efter huruvida det är.
Jag har tänkt på jättemycket. Det måste vara någonting, för att när jag hade fått svaret så tänkte jag så här att man har sett på film att folk, och det blir jag så avundsjuk, men folk som är så där men lugna, så här, oj, det var det brevet. Jag tittar på det sen.
Mm, just det.
Jag ska bara... Och så tänkte jag, nu ska jag se om jag kan vara sån. Och så kom jag hem, jag tittade ju varje dag, sprang hem så här, nu har det kommit. Och sen plötsligt så hade det kommit. Och då tänkte jag, se om jag kan göra det. Lägga det på bordet, ta det lugnt. Men istället slår jag med skorna på och sliter upp, du vet, så att kuvertet går sönder på mitten. Sliter upp det. Och då var det sjukt, för då letar man ju bara så här efter ett ord såklart. Eller tecken på... Det är också ord man letar efter. Men och då stod det just det där illrött med stora versaler. Och det var ju bra.
Just det.
För det var verkligen extremt tydligt. Och det var ju inte gott. Men då undrar jag så här, om det hade varit tecken på något, hade det också varit med röda stora versaler?
Smått finstil ner i kursivt.
Så precis. Jag är bara jätteintresserad av hur man gör de där breven och om de ens har tänkt. Och därför, det är därför jag frågar dig.
Lustigt att det blir en bra segue till att på onsdag ska jag få ett telefonsamtal. En läkare ska ringa upp mig och berätta om jag är frisk eller har cancer.
Va? Talar du sanning nu?
Ja.
Va?
Vi får återkomma till det helt enkelt.
Och du ska få ett telefonsamtal?
Ja.
Har du fått tiden?
Ja, jag får gå ifrån på avdelningen.
Nej.
Ja. Så att vi får återkomma till, jag tänkte att du ska få ställa den.
Ja, den kommer vi, diagnosen. Måste vi prata om. Ska jag ställa din diagnos?
Ja, du får leka doktor sen. Nu har jag exponerats för dig i tillräckligt tycker jag idag. Jag sitter hela tiden och funderar på om du liksom börjar hosta, snörvlar dig mer.
Jag tycker att jag
är på väg att bli sjuk.
Lite lätt huvudvärk, men det är faktiskt det är lite dålig luft här nere.
Ja, jag har just dragit för draperier.
Och vi är. Undrar hur länge du och jag skulle överleva här. Det finns ju allt möjligt, det finns ju vatten. Vi kan ju leka och skojigt om vi inte får komma ifrån. Om vi blir jättesjuka och det finns instrument.
Men vi har ett krigsförråd här inne.
Men, har du mat?
Ja.
Har du det?
Men alltså det är roligt, vi har alltid... I vår lägenhet hade vi ett litet liksom skafferi, det kallade vi krigsförrådet. Och det här nere här bredvid oss i källaren är också vårt krigsförråd.
Nej, vilken tur.
Jag älskar att preppa.
Men då måste jag fråga dig, för då är du det man brukar kalla om sig och kring sig.
Nej, jag är bara rationell, det vill säga jag handlar en gång i veckan på Lidl och då handlar väldigt mycket och så lägger jag torrvarorna i.
Hur länge sedan skulle ni överleva här, familjen?
Med den här maten.
Ja.
Ett riktigt lockdown. Ja, men du vet, mat klarar man ju sig utan en månad. Det är ju vattnet.
Men har du vatten här nere i källaren till oss om det händer något?
Ja.
Ja, det är ju där inne, ja.
Mm.
Men för jag bara är så himla nyfiken på vad du har för slags varor. För att när jag läste nu så står det så här, alla vita bönor i slut.
Och
alltså,
pasta.
Vi äter väl inte vita bönor? Gör svenskar det?
Nej, men i krigstider kanske.
Nej, men det är ju så konstigt.
Alls mitt lumpen, då liksom tänker de så här, alla vita bönor de käkar.
Ja, precis. Det är bara konstigt.
Nej, men jag tycker att nu har exponerats för dig tillräckligt. Jaha. Så att vi säger tack till de som har lyssnat.
Känner du dig risig nu, eller?
Nej, jag är bara väldigt svettig. Det var en anspänning där. Sitta med dig. kändis i källan.
Ja, det är läskigt. Det är ganska läskigt att sitta med läkare också, kan berätta. Så att jag också exponerar.
Om man är hypokondriker.
Ja, och plus att du har skrämt upp mig faktiskt.
Bra. Eller nej, det var inte bra. Utan meningen med det här var ju att håll er sakliga, lyssna på samhälls, liksom rösterna.
Mm. Men framförallt, vi manar inte händerna. Till lugn.
Vi manar till lugn. Jo, det gör vi. Jo. Okej, men ronden produceras nu för tiden i samarbete med Ljudbang. Tack till Ljudbang.
Mm.
Och vi kör väl nu varannan vecka, tror jag.
Mm-mm.
Så att ronden kommer tillbaka om 2 veckor med hypokondriken Kattis Ahlström.
Det är så himla jobbigt att jag har fått den titeln.
Nej, nu är det som gäller.
Ja.
Och mig, Christian Unge. Vi hörs.
Fantastiska Christian Unge, som inte är rädd för något.
Okej. Hej då!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.